Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Det är fredag eftermiddag den 29 oktober och vet du vad? Ja. I den här stunden så slog det mig att höstlovet har börjat nu.
Förstår du, vad skönt.
Det har inte varit på min radar förrän precis i denna stund, 17.13 på eftermiddagen. Ungefär 10 minuter efter att jag kom hem från jobbet.
Ja, nej men alltså saken är den att jag, ni som har lyssnat på den här podden länge, ni är kanske två. Det är ju så att jag tycker ju, i normala fall så tycker jag lov stör min verksamhet. Jag tycker liksom inte om lov, för jag tycker det är rörigt. Därför tycker jag höstterminen är bättre än vårterminen och så vidare och så vidare och så vidare. Men gode gud vad jag längtat efter det här höstlovet.
Alltså jag längtade för 6 veckor sedan typ. Då kände jag så här, det ska bli bra ändå. Mm. Sen passerade 6 veckor ganska fort och nu känner jag ändå så här, ja. Jag ser fram emot det. Liksom, jag tror att alla lärare i Sverige har det så att man jobbar på höstlovet.
Ja.
I alla fall på dagar. Så att jag tänker liksom att jag ser fram emot att få en hel dag i makerspacet och få röja där. Jag ser fram emot att få jobba med några forskare kring ett projekt på måndag. Jag ser fram emot att jobba med ett annat projekt på onsdag. Vet, sådana grejer.
Mm.
Det ser jag fram emot att få lite tid att göra. Jag ser fram emot att vara ledig på dagar. Det är gött liksom så. Jag är inte trött, jag är inte slut, jag är inte liksom, vet, några sådana grejer.
Mm.
Men det är lite så här, vet, ett par dagar ledigt på höstlovet, det är lite som, med risk för att blotta liksom, min svaghet som människa, men det är lite som, du vet, typ, tanken på att så här, efter jobbet dra ut och så här, ta ett par öl med någon polare och bara bli lite chill, liksom. Leva lite lugnare. Bara, oh my God, vi tar lite lugnt igen, ja, oh, gud. Ett par dagar ledigt, en torsdag och en fredag ledigt, har den känslan att så här, man känner sig lite kontinental, man känner sig lite friare, man känner sig lite bättre som människa typ.
Ja.
Det är gött att ha sådana smakprov lite här och var. Jag behöver inte ha det så hela tiden. Man tänker, åh vad skönt det var om det var så här jämnt, men så vet man att det inte var nyttigt för en på något plan.
Nej, ja.
Det är någonstans tror jag. Jag tror att det är liksom motsvarigheten av en lärarfylla någonstans.
Få 2 dagar ledigt, yes. Ja, vi får väl se efter det här lovet. Jag ska ju naturligtvis jobba och jag har tydligen tackat ja till att sitta i någon panel. Bara den grejen är ju rolig. Och jag undrar vad det var för panel, för det kommer jag inte ihåg. Men det har med mitt jobb att göra. Så det är inte externt, utan det är på min arbetsplats, liksom på någon fortbildningsdag. Jag ska kommentera någon föreläsning. Och där, nu låter jag ju otroligt. Jag kommer att veta då vad det är jag ska kommentera. Jag kommer att vara jättepåläst. Men just nu känner jag inte att jag är det.
Nej.
Men jag är faktiskt professionell. Så.
Du vill bara understryka det. Det är kanske där någonstans vi behöver vara. Ja. Någonstans. Jag är ändå professionell.
Ja.
Det finns någonting i det som är bärande.
Men jag är ändå så här professionell. Nu ska jag visa, för nu har jag varit lite stolt de senaste veckorna att jag gör sånt. För det är jag lite glad över, att jag ändå tar med den tiden. Och det är inget skryt, utan det är bara för att jag tycker mitt liv blir... Det är snarare ett tips. Jag hade 3... Liksom jag stötte på 3 elever. Oberoende av varandra. 4 elever faktiskt, varav den 3 elever som läste samma bok och den fjärde eleven läste en bok av samma författare. Ja, eller hur? Och det är då Samtal med vänner. Har du hört talas om den?
Nej.
Har du hört talas om boken Normala människor eller tv-serien Normala människor?
Ja.
Ja. Det är Samtal med vänner är fortsättningen.
Aha.
Eller inte fortsättningen, utan ja, en annan, författarens andra bok. Nu har jag tappat bort vad författaren heter, men det kommer jag strax att komma på.
Jag förstår konceptet.
Det är Sally Rooney heter hon.
Just.
Ja. Och det här läste då 3 helt oberoende av varandra elever, så då var jag tvungen att låna den och läsa den. Och det är så jävla nyttigt att göra det. Det här är ju inte en bok som är skriven för mig. Jag fyllde 46 år för några dagar sedan. Bara det.
Grattis i efterskott.
Eller hur? Tack så mycket. Nu är jag närmare 50, definitivt närmare döden och så vidare och så vidare och så vidare. Men Sally Rooney har skrivit liksom, det är ju precis universitetsstudenter, de är 20 år. Jag förstår precis varför mina elever läser det, för det är ju liksom precis lite över vad de själva är. Det är lite hisnande. Det är liksom kulturellt. Det är lite name dropping, det är lite, du vet, de är litteraturstudenter och mina studenter jobbar på den estetiska kultursidan liksom. Och det är absolut rätt målgrupp, men det är lite bra. Det är inte, jag är inte målgruppen för den boken, det förstod jag ju. Men
nej.
Jag måste säga att det är lite bra att läsa det eleverna spontanläser för att ha lite koll på var de är någonstans. Att jaha, det är det som är inne just nu. Det är det som är grejen just nu, liksom sådär.
Mm, det är sant.
Precis som man måste plöja Squid Game och så vidare och så vidare.
Man måste inte plöja det, man måste förstå det.
Ja.
Men, ja.
Nej, men jag har faktiskt, nej, absolut, man måste förstå det. Man måste ha koll på vad de unga gör för att kunna liksom någonstans förhålla sig till. Alltså, ja, det blir lättare att dra litterära paralleller, det blir lättare att liksom prata i litteratur och undervisning helt enkelt.
Rätt med mig fel, men jag tror det är superkonkret att så här, när man håller på att lära sig att liksom analysera någonstans litteratur, så gör man referenser till sin egna värld, även om den inte egentligen är litterär.
Mm.
Och kan man då inte förstå deras referenser, så kan man till och med möta dem i det och bygga vidare på det och utmana dem och vara så här, ja, visst, man kan se det som Squid Game, men du kan också se det som det här och det här och det här.
Mm.
Som är liksom inom samma tema, samma område. Eller ja, man kan, så, är du med?
Precis,
man kan
så.
Inte handleda en person om man inte förstår vilken värld de finns i.
Nej, men precis så är det. Och precis när det handlar om litteratur, när jag, eller du vet, jag försökte förklara den isländska sagan häromdagen och insåg att min fullständigt ålderdomliga referens, alltså den isländska sagan är ju lakonisk, vilket betyder att den är underdrifternas underdrift, och det är isbergsteknik, och liksom om någon blir halshuggen så säger man, hoppla, det där gick illa. Det är en typisk isländsk saga-kommentar. Och om jag då ska förklara det för eleverna, vad är det likt, så är det ju likt kanske lite Pulp Fiction. Du vet att man har någon fräck, underdriven kommentar. Men så insåg jag när jag sa Pulp Fiction att, ja, när kom den då? Hur gammal blev jag i det här rummet just nu? Hur många vet vad ens det är? Vad har jag för ny, modern referens? Och det stod helt still.
Så det, men kanske, ärligt talat, det är patetiskt ändå om man är ung idag och inte har koll på Pulp Fiction. För det är ju ändå en kultfilm på något sätt som håller upp fortfarande. Visst, man kanske har sett Quentin Tarantino senare filmer och så. Mm. De är ju sämre. Det är ju det som någonstans är grejen. Så att liksom, jag tänker så här, en person i gymnasieålder, det är ändå rimligt någonstans att introducera dem. Det har inte funktionen att man kan referera till deras förståelsevärde, jag förstår det.
Yeah.
Men det är inte, det är inte så stor tabbe.
Nej, okej då. Men jag tycker ändå att man vill ju, hela syftet med Pulp Fiction-kommentaren var ju att jag skulle referera till någonting som var i deras begreppsvärld. Och det var inte det längre. Det hade passerat, eller det, alla hade inte sett det. Det här var ju inte så, du vet. Skitsamma. Läs det de läser. Det är väl min lärdom.
Jag tror att det är en bra poäng. Lite på samma spår så såg jag en rapport igår från Lärarstiftelsen.
Mm-hmm.
Denna mycket, mycket märkliga stiftelse som på något sätt förvaltas av fackförbundet. Och som,
Lärarförbundet, liksom,
ja. Ja, men precis.
Mm.
Och som liksom, ja, men du vet, så här, förvaltar liksom i kulturarv runt lärare och liksom lärarskap och skola och skolhistoria. Och har det stora biblioteket med gamla, vet, med böckerna som har delat genom skolan. Sagabiblioteket heter det så.
Mm.
Skitsamma, du vet, liksom, lärarstiftelsen helt enkelt. Googlar dem om du inte har koll på dem. De har ju finansierat en rapport som heter Det läsvänliga landet. Har du sett den där?
Nej, inte alls. Berätta.
Där de kartlägger liksom, i relation till andra OECD-länder och så, hur ligger det till i Sverige när det kommer till liksom, läsning och så.
Mm.
Och det visar sig att 2 av 3 killar läser bara om de måste. Och det är siffror som placerar Sverige square smack dab i botten av hela den internationella rankingen.
Mm.
Så. Mm. Det finns ju någonting i det som också är så här, ska man ta sig ur det?
Mm.
Man får pausa i en lång helg. Torsdag, fredag, lördag, söndag, nästa helg kan man liksom pausa och vara lite sur över att det är som det är. Mm. Sen kommer vi tillbaka till måndagen efter lovet och då måste vi vara där igen. Och då måste man förstå och tänka sig, vad gör jag åt det här då?
Mm.
Och en stor del av det naturligtvis är ju inte att liksom ta bort läsning som en grej. Fan vad jag hatar lärare som fortfarande håller på och tror att det är en diskussion som är på något sätt modig för att man står upp och säger. Alltså det är så här, du sparkar in dörren så hårt att du förtjänar att få rekylen tillbaka i ditt face liksom på något sätt. Men skitsamma, om vi går tillbaka och går vidare. Vad gör vi åt det? Vad gör, liksom, hur mäter man det på ett sätt som är så här, okej, men kom, jag hjälper dig, vi gör det här lite enklare, vi gör det här lite bättre, vi sätter upp de här rutinerna som är liksom till vad det är så.
Mm.
I det så finns det ju ungefär 100 saker som är bättre än att vara så här, nej, jag ska ha det här, för ska jag inte haft. Och bara insistera på att man liksom är ett ankare i liksom den kulturella evolutionen och att det på något sätt skulle vara att göra någon människa en tjänst.
Mm.
Jag tror helt ärligt att i det beteendet, att man säger, jaha, men då ska jag vara den som tvingar dem att läsa det här och se det här, och är det som gör att vi är där vi är nu.
Det är min delvis,
vem pekar delvis, jag på? Ja. Jag pekar på de här personerna. En stor del av det är att liksom svensk läsundervisning har inte varit tillräckligt bra på att möta elever där de är. Det handlar inte om att sänka ribbor, men det handlar inte heller om att vägra förändras. För att man tror att man har hittat någon evig liksom, korrekt svar som alltid kommer att stämma, som alltid kommer att vara det rätta, som alltid kommer att vara det som är bäst för elever och att vi aldrig mer behöver förändras. Ingenting i samhället fungerar på det sättet.
Nej, och jag tror också att vi möter ju, alltså jag läste någon, och jag läste inte hela, för jag, och det av Dick Harrison som pratade om att det fanns liksom ett uttryck för i världen om att man kunde bli förläst, att man alltså har läst för mycket. Det är ju en rolig liksom, och hans föräldrar anklagade honom för att det fanns liksom en risk att han skulle bli förläst.
Jesus, vilket så här bildningsförakt måste ha funnits runt liksom.
Ja.
Det uttrycket, det måste ju varit på den tiden när alla jävlar var bönder och liksom, ja, men inte förstod varför man skulle vara något annat än bönder.
Nej, men jag tror inte heller att riktigt, jag vet ju att jag har en kollega som berättade att hon läste väldigt tidigt och att hon som 4-åring läste Hemsöborna i smyg, August Strindbergs Hemsöborna, för hon trodde liksom att hennes föräldrar skulle bli arga. Hon uppväxte i ett medelklasshem i Stockholm liksom, och var rädd för att hon läste liksom för mycket. Liksom, så det där är ju lite att det finns ju beskrivet i annan litteratur, alltså du vet att jag läste den här boken med ficklampan under täcket och så vidare och så vidare.
Pass för bara fråga, den här personen du känner som läste Hemsöborna i smyg, enligt egen utsago, hur gammal ungefär är personen i fråga?
Ja, 60.
Så det var på den tiden som alla jävla gick runt och rökte cigaretter över att inga problem. Det var liksom inga hälsoproblem. Men att läsa för mycket. Snacka om att det liksom, om man ska fortsätta i en tangent av att kasta stenar i glashus. Kanske inte den mest träffsäkra generationen. Totalt sidospår.
Nej, men, ja, men absolut. Och jag tror liksom att allting har, alltså man måste komma ihåg att när vi går tillbaka i historien och vi säger att då läste jag min sann eller jag hade den här. Alltså, var tid har sina problem och någonstans är det svårt att jämföra. Men det finns ju faktiskt ganska bra kunskap idag om hur att just vi måste börja läsundervisa. Det är inte bara så att säga liksom, varsågod, läs den här texten. Och det gäller också mig som är gymnasielärare. Att jag måste, när jag introducerar en bok så måste jag ju liksom först och främst låta eleverna få möjlighet att liksom förstå språkliga nivån, att vi tar upp ord gemensamt som gör att det här kommer jag inte haka upp mig på, eller att jag har liksom, om det är massa svåra personer, att jag gör en karta över vilka hör ihop med vem och att vi liksom någonstans hela tiden har ett pågående samtal om boken för att det ska bli för att man ska förstå vad bok innebär att läsa. Men vet du vad som också är en bra grej att göra?
Nej.
att som vi läste, det finns någon, ja, men skitsamma, jag vet att det är, jag kan säkert publicera källan, men det är att läsa, det går väldigt fort idag, allting. Samhället går fort. Vi har ju liksom underhållning till döds snart. Det sköna nya värld kommer åter. Men att läsa avslutande texter är viktigt. Alltså att läsa noveller är jättebra. För att då känner man att man har läst liksom en novell som tar slut. Så att man kunde ändå läsa en historia. För att bygga det där självförtroendet, jag förstod. Det här var någonting som tilltalade mig. Men den tog också slut. Det är inte en kapitelbok. Eller att läsa kortromaner. Eller långa noveller. Som är 100 sidor. Men man klarar av att läsa den från början till slut. Och det tar en vecka liksom.
Men avslutande texter, då tänker du att det är en text som du har tagit del av hela liksom, verket någonstans.
Ja, så. Precis. Att ja, man jobbar med hela verket. Självklart. Jo, men då att man inte sätter... Alltså en bok, om du börjar med en grupp som du inte känner, då ska den bok... Om vi ska läsa en roman så väljer jag ofta en roman som är en kortroman som är på 100 sidor. Som vi kan läsa under 1,5 vecka. För att då hinner vi prata om det och det går fort, de hinner bli klara och de blir stolta över att de blir klara. Fan, jag läste
får en fundering nu apropå läroplans liksom, konstruktion och så. Borde man kanske separera litteraturen från svenskämnet och ha ett separat litteraturämne längs med hela liksom, utbildningssystemet så. Dels för att jag tänker att det är fler och fler människor som läser på olika språk. Dels för att liksom kulturupplevelsen i läst text är inte så lång från förståelse av kulturupplevelser i andra liksom, estetiska former som inte nödvändigtvis är supertydligt kopplat till svenskan. Och där jag någonstans tänker att så här, men vi har skrivit in så här resonemang och liksom slutledningsförmåga och så som en bärande del av läroplanens alla ämnen så. Och att liksom kunna göra vettiga liksom litteraturanalyser eller liksom att kunna förhålla sig till liksom kultur runt omkring så. Känns ju som att det är en extremt central del i precis den rörelsen. Och att kunna resonera, kunna förstå och kunna analysera och kunna liksom föreställa sig något annat. Så. Det är inte säkert att en person som är en bra svensk lärare behöver vara bra på att leda litteratur, liksom momenten och de andra momenten i svenska lika mycket. Det känns som att det måste vara ganska svårt att balansera kurserna någonstans runt det. Och någonstans tänker jag att det hade varit nice om det var... Nu tänker jag högt, men att det nästan var så här fritt från liksom det vanliga kurssystemet. Att det var fritt från det vanliga liksom... Ja, men så här. Någonstans tänker jag att det starkaste argumentet för att idrott inte ska påverka ditt meritvärde i gymnasiet någonstans är ju inte att säga vissa människor är bättre och sämre på idrott och det är inte viktigt för att bli på universitetet, utan snarare man vill ta bort prestationen och tänka att jag idrottar för att få E eller C eller D eller A eller vad man nu får till att så här, vi försöker göra folk som är livslånga motionärer för att det är liksom folkhälsoinsatsning eller satsning så. Och det är det starkaste vi kan göra med att ha idrott och hälsa kvar på gymnasiet. Vi slopar slöjd när man börjar på gymnasiet. Man måste nästan inte gå någon bild, måste nästan inte gå någon musik. Men alltså, du vet,
du måste inte grejer, gå bild bort, och så. Musik om du inte väljer det.
Eller hur? Men jag menar, idrott är fortfarande obligatoriskt. Inte för att det är så himla viktigt för den akademiska framtiden, utan för att det är en del av en folkhälsosatsning någonstans. Man skulle ju kunna argumentera för att en intellektuell folkhälsa någonstans är att man liksom fortsätter ha liksom, litteratur. Upplevelser och liksom kulturupplevelser som är frikopplade från så här shit, jag måste ju få göra det här, annars kommer jag inte få liksom E, eller jag kommer inte klara det här, jag kommer inte få sina betyg. Och istället liksom ge folk den grejen av att så här, det här är en del som finns med i att bli en vettig människa liksom. Jag säger inte att man inte ska få betyg, att man inte ska få ha liksom examinationer i det, för det är klart man borde ha det med för att liksom någonstans inte göra det till en valbar grej vid sidan om. Men det hade varit nice om det fanns en röd tråd genom hela utbildningssystemet som var så här: alla ni ska bli så jävla smarta. För det känns inte som att det är det som skolan här typ.
Nej, men jag tror liksom att det hade varit, jag har aldrig tänkt på, för att förr i världen fanns det ju ett litteraturämne på gymnasiet och ett svenskämne. Ofta hade du svenskläraren i båda, men du fick alltid liksom, du hade ju två betyg. Jag fick ju två betyg i svenska. Ett i litteratur och ett i svenska språket.
Vad är det för funktion? Att vara uppdelat då?
Precis den funktionen som du säger, att litteraturen skulle diskuteras och få ta sin egen plats. Och det betyder ju också att du fick mer undervisning. Du hade ju mer, alltså läraren hade ju liksom, även om vi kunde lägga, nu håller vi på med litteratur. Så höll vi på med litteratur under flera veckor och nu håller vi på med bara skrivning, precis som vi gör nu. Så hade man ju undervisning inbyggd i halvklass för att det skulle vara möjligt, liksom att vi hade halvklasslektioner i svenska. Vi hade liksom litteraturen som en egen del för att den ansågs viktig. Och då var det ju litteraturhistoria men också vanlig annan läsning och så vidare. För att man ska kunna analysera, läsa litteratur. Och jag tror att det försvann ju 94 med den nya läroplanen. Och jag vet egentligen inte vad motivet var med det. Om jag ska vara ärlig. Men jag tror också att någonstans så finns det ju någonting i det du säger, att vi signalerar liksom inte riktigt någonstans att i ett samhälle där vi inte har det här bildningsidealet så på pränt och där vi vet att blir man en god läsare så klarar man universitetet bättre. Alltså plöjer du massa skönlitteratur så kommer du att klara gymnasiet bättre. Du kommer att klara dig som människa bättre för du blir en god läsare och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här borde vi ju naturligtvis uppmuntra redan från grundskolan, men att man då skiljer det från den här färdigheten, alltså den här träningen. Det är ju jätteintressant att bara prata om det man läser, att bli en god litteraturanalytiker, att bli god på att skriva om det man har läst, prata, alltså förstår du, det hade ju varit jätteintressant.
Och jag tänker att det finns en progression i det.
Ja, absolut.
Jag tänker att liksom i en lågstadiekontext så tänker jag att lästräningen skulle vara en del av litteraturämnet.
Ja.
Mer än en del av liksom svenskämnet som sådant.
Mm.
För att bara skilja på att läsa och skriva liksom så.
Mm.
Jag tänker att i mellanstadiet så tänker jag att det har varit en så extremt stor del av liksom steget mot att lära sig analysera och förstå och ta in andra perspektiv och liksom så.
Mm.
För resonemang överhuvudtaget är liksom en del av det.
Mm.
Och det är klart att det finns liksom så här doftsat, det finns liksom ingångar i alla möjliga olika kontexter. Och en del elever kommer liksom, det sista de gör är att de kommer läsa en bok och vara så här, aha, jag får den här idén. Men för de kommer få det av att se klipp på YouTube eller att se läsa faktatexter eller ha andra impulser liksom så.
Mm.
Och det är helt rimligt, det är helt okej, så får det vara. Men liksom, jag tror fortfarande att det här har varit en så pedagogiskt vettig plan att närma sig det genom litteratur för att, och kultur tillsammans. För att jag tror att det är ihop ändå träffar många personers liksom naturliga väg in till att förstå och kunna förhålla sig till det.
Mm.
För att det är någonting man gör och så. Men då skulle det inte vara som en motvikt för liksom den kulturen som finns, utan som ett sätt att strukturera, tvingas både möta elever där de är, men också liksom utmana dem precis ett steg till. Så.
Ja, men det skulle ju också skapa en helt annan liksom incitament, alltså en förståelse för vad du läser och en förståelse för att det inte bara är tvång för att du ska klara svenskan, utan att det är precis lika viktigt att förstå Europas länder som, alltså att veta vad de, alltså nu är det en liten del, men att kunna var Europas länder ligger och hela den, att läsa är liksom någonting, att vi läser och pratar om litteratur, att det är någonting man behöver kunna göra. Det hade ju varit skitintressant. Gud vad jag hade...
Verkligen, eller hur?
Ja, och det hade ju också gjort att man... för att vi började ju det här i att läsa avslutande texter. För jag blir alltid så ledsen över att jag har så lite tid. Jag har ju så lite tid och måste alltid välja. Du vet, nu har jag precis valt... En sån här kort bok heter ju En dag ska jag bygga ett slott av pengar. Av hon, Evin... Mm. Achmand heter hon som spelar huvudrollen i Snabba Cash, vet du.
Mm.
Och det är ju bara det att säga. Nu ska vi läsa en bok om hon som spela huvudrollen. liksom Evin Ahmad i Snabba Cash. Det, om man då är teater, på teaterprogram, så blir det ju jäkligt intressant. Oj vad man vill läsa den.
Det är klart att det blir det, jag fattar. Och det är klart att man kan drömma om att man får mer tid för att man har ett separat ämne. Men även om man inte hade haft det, även om man bara är separerat det. Mm. För att få en annan planering, en annan rytm, en annan liksom tid. Så. Och även om man är kanske ifråntagit liksom en del av den pressen att liksom bedöma på samma sätt. Eller man har utformat liksom det till ett annat ämne med ett annat syfte. Så tror jag att det hade varit en fördel i det.
Mm.
För jag, om inte annat säger, okay, det stora argumentet. För att liksom övertyga populationen om att det här är en korrekt grej. Vet, gemene man på stan, föräldrar på utvecklingssamtal, vet, de personer.
Mm.
Jag tror att alla människor någonstans på något plan har en inre liksom förståelse om vilket liv de har. Som också bygger på insikten att man borde läsa mer. Så.
Mm.
Jag tror att det är en jätteuniversell grej. Oavsett om man läser mycket eller lite. Eller om man liksom är bra på att läsa eller inte. Eller liksom hur stor del det är. Men det är så. Så tror man känner att det hade varit hälsosamt för mig att läsa lite mer. Det hade varit hälsosamt för mig att liksom konsumera mer kultur. Det hade inte varit en dålig sak. Utan det hade varit liksom ett sätt att så här, leva ett lite bättre liv.
Mm.
Och rutiner för det tror jag kan komma. Det vet vi ju. Kommer från att man liksom läser när man är yngre. Så. Mm. Mina mellanstadieelever läser hur mycket som helst.
Mm.
Jag har utvecklingssamtal med en elev häromdagen som beklagade sig över att han läser mindre och mindre.
Mm.
Och jag tänkte, aha, okej, vad är det som händer här då? Vi börjar prata lite om det och vad är det som är problemet, hur ska vi läsa det? Och föräldern fick flika in och var så här, ja men Jakob, du förstår, nu läser de bara en timme om dagen istället för två. Så här, aha, okej. Tack, jag förstår, för det var inte det som framgick i den här texten annars. Men liksom, så det var liksom, det är realiteten i en ålder.
Mm.
Och ju mer vi kan göra för att behålla fler personer i någon sorts normalläsande tillstånd liksom så, desto fler personer hade sluppit växa upp och ha den känslan av att ah, men jag borde nog läsa lite mer. Och bara det i sig är så här, ah, men det är det skolan är till för. Att förverkliga våra ideal om att liksom yngre människor ska få det bättre än vad vi har. Så.
Ja, men eller hur? Och det är klart att och jag tänker ju att om vi, tills vi har den organisationen, så är det ju fortfarande det här att få elever att känna att de bemästrar saker som handlar om någonting som de ändå är intresserade av och som är åldersadekvat, men som ändå inte är, du vet, brott och straff 700 sidor, utan att det är en bok som man ändå kan diskutera, hantera, och att det också är litteratur, att det inte finns något dömande i det, att du som lärare faktiskt har läst det de själva frivilligt läser och så vidare, att det också är någonting som är viktigt. Men sen också behöver vi ju undervisa om det, vi behöver ju alltså hjälpa dem, och hade vi gjort det genom hela, det kom ju de här spådamen och det här, kommer du ihåg de här figurerna?
Spågumman, yes, de är kvar.
Ja, de är kvar. Och det, men hade det fått ta ännu större plats än vad det gör idag, så hade ju det varit, herregud vilka läsande människor vi hade fått.
Alltså, jag tror ju att hela den läsrörelsen var bra.
Ja.
Liksom så. Och jag tror absolut att det har främjat att vi har sett ännu sämre resultat nu.
Mm.
Vi ska inte dra heller för stora växlar på liksom en rapport från en stiftelse liksom så. Men någonstans är det så här, det är inte som att den där sticker ut från liksom andra riktningar någonstans.
Nej.
Men det jag vill komma till var att så här, jag har aldrig sett något vetenskaplig utvärdering efteråt på att liksom hur implementeringen av den metoden egentligen togs emot så.
Nej.
För om du bara handlar med en massa lärare eller laminerar en massa gulliga bilder. Jag tror inte det är det som gör det. Och Nej. Jag tror också att det finns en risk någonstans att så här, hela den rörelsen, allt vad den innehöll var i termer av fortbildning och så, var mer en grej om att validera lärares redan liksom förgivetagna sanningar för de som hade sanningar med sig in. Och som ett sätt att liksom lite så här, vet, hålla handen för nya lärare som inte riktigt vet vad de ska göra på svenska lektioner eller hur de ska organisera läsning. Så. Och det är inte sig två kontexter där det liksom får folk att tänka mer så här, men vad är det egentligen som händer här? För om man bara hjälper nya lärare så här, gör det här, och de bara okej, jag gör det. Och om man bara klappar liksom redan befintliga lärare på ryggen och bara axeln och bara, ja, men bra, fint, fortsätt som du gör.
Mm.
Det kommer ju inte sig leda till någon innovation. Det kommer inte sig leda till någonting så här, aha, kolla, vi hittar en ny väg, en ny metod. Utan det är bara ett sätt att strukturera det som redan finns. Så.
Mm.
Och då kan man tänka på så här, vad är det för liksom effekter som man kan vänta sig av det? Förtydligar om man liksom förenklar och förbättrar hur vi undervisar redan etablerade metoder. Förhoppningsvis, kanske det är det bästa man kan få ut av en sån rörelse. Då är det inte någonting som skadar läsningen, hoppas man. Utan att det snarare är någonting som är liksom med och håller i, liksom förlänger livslängden lite grann på det som vi redan har. Men om vi ändå märker runt omkring oss att världen förändras och att det säkert finns en orsak till vad det är som gör att vi har hamnat i den situationen som vi var i när läsrörelsen för 10 år sedan eller när nu var kom.
Mm, mm.
Så kan vi tänka så här, vad är det som löser grundproblemet? För det enda sättet som en sån satsning skulle liksom egentligen fixa själva grundproblemet, det är om grundproblemet var att lärarna var för dåliga på att liksom undervisa de metoderna som vi alltid har haft, typ.
Mm.
Att det är liksom det som är i så fall är problemet. Om problemet är att det finns en dissonans mellan hur skolan är och ser på kultur och litteratur och undervisar och vilken kultur och liksom litteratur som finns runt omkring barn och unga idag. Om det är det som är grundproblemet eller någonstans inom det här, så då har vi ju liksom behov av nya metoder och nytänkande. Mm. Då bör man ha något helt annat än här är en känd person som liksom ger en bok, ger dig lite kopieringsmaterial, skapar en hemsida som inte kostar någonting. Kör! Och någonstans blir jag motiverad att liksom förhålla mig till det här med läslov, höstlov på ett annat sätt. Kanske för mig själv. Fundera lite kring vad jag gör för idéer om läsning och så.
Eller hur? Och vad man ska läsa och varför man ska läsa. Och vad man själv ska läsa. Läser du tillräckligt själv?
Jag läser en del.
Mm.
Jag skulle nog säga att så här, hade jag inte jobbat heltid och pluggat halvtid så hade jag läst mer.
Ja.
Så kände jag under lärarutbildningsåren också. Liksom. Att liksom det som tar stryk när man ger sig in på kurslitteratur, det är ju skönlitteraturen.
Mm. Ja, men så är det.
Särskilt när man också jobbar samtidigt, för det finns inte så mycket tid kvar. Så. Jag menar, en av de punkterna, en av de få situationer där jag fortfarande läser skönlitteratur regelbundet, den är att åka buss. Liksom. För att då har jag bestämt mig för att göra det istället för att sitta och scrolla på telefonen eller liksom andra grejer. Så.
Ja. Jo, men jag...
Men det är annars, nej.
Nej, jag läser också betydligt. Men jag försöker ju ändå läsa lite grann. Men jag tänker ju att man måste också föregå med gott exempel, tänker jag.
Jag läser alltid på jobbet. Så fort jag är i klassrum där elever förväntas läsa, så läser jag ju också oavsett vilken bok som helst. Så.
Ja.
Och jag läser ju en del litteratur som kommer liksom, som är för dem och så. Men liksom min egen vuxenläsning, eller vad man ska säga, det är... Nej.
Nej, men det är mycket jobb
som jag skulle vilja göra.
Nej, men precis. Jag läser också mycket jobbböcker och det som är relaterat till elever och eventuella böcker. Den här hösten har jag läst Kampen om Troja av Theodor Kallifatides. Jag har läst En dag ska jag bygga ett slott av pengar. Och jag har läst Sally Rooney's då, Samtal med vänner. Frågan är om jag har läst så mycket mer skönlitteratur. Det vore ju hemskt om det inte är mer. Men det är inte jättemycket mer i alla fall.
Nej, så kan det vara.
Så är det.
Du, Karin, det samtidigt börjar närma sig sitt slut också.
Ja, så är det.
Apropå avslutande läsning så känns det inte som att det var riktigt ett avslutande samtal. Vi är fortfarande lite löst hängande i där. Men vi får då fortsätta det samtalet längre fram. Det har varit spännande att få med sig någon person som kan mer om läsning och litteratur. Kanske några personer och prata lite om det.
Ja, eller framförallt.
Och se vad som är vägen fram.
Ja, och framförallt så tror jag att det hade varit spännande att se vad gör vi verkligen. Det är så lätt att lägga allt sånt där på skolan, men det kan ju faktiskt vara, precis som du säger, ett strukturproblem. Att vi liksom inte ger det den folkhälsobringande effekt som det borde ha. Det tar jag med mig denna veckan.
Vi tar med oss in i
läslovet
också. Ja, men det känns som att det etableras med ett läslov. Och så tar vi det till en vända till. Det kan vi göra så att vi för en gång skulle ta hjälp av våra lyssnare. Om det är någon som vet någonting om läsning, tycker någonting om läsning och vill vara med och prata om det, så får ni gärna höra av er. Det var jättespännande att hitta någon som liksom var med ett steg i det.
Mm. Jättegärna. Ha det så fint.
Ha det bra. Tack.
Hej hej. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.